Här börjar dubbelspel av Bronwyn Scott. Översättning Helena Johansson. Inläst av Loretta Wilson för Harlekin. Frihet och begär är en miniserie om plikten mot familjen kontra frihet. Om förbjuden kärlek och rebelliska passionerade gentlemän. Detta är del 1. Bonjour. I de flesta fall var Paris första anhalten för 1800-talets Grand Tour. Berättelsen om Haviland utspelas kring en fäktningssalong. Den fäktsal Salle des Armes, som nämns i boken, bygger på en känd sal som även i verkligheten fanns på 14 Rue Saint-Marc och som gick i arv från far till son. Jag har försökt beskriva de olika skolorna på ett korrekt sätt under Havelands utveckling inom fäktningens konst. Den tidens gentlemän ägnade sig åt fäktning som ett sätt att bredda sin utbildning. Sporten var inte bara god träning för kroppen utan även för sinnet. För att citera L'école d'escrime français av Roman Liva. Att hantera ett svärd stålsatte nerverna, gav mod och lärde oss att tänka under stress. De flesta salls hade fullt upp mellan 4 på eftermiddagen och 7 på kvällen. Och bland andra den på Rue Saint-Marc hade olika träningslokaler, en för betalande medlemmar och en för daggäster som i de flesta fall också lånade salongens utrustning. Eftersom de inte hade någon egen. En sak till. I 1800-talets franska användes ordet hotell på ett annat sätt än idag. Ett hotel particulier. Lik det som tillhör familjen Leo de Grance är inte ett värdshus utan en stor och fristående privatbostad i staden. Ett hus som inte delar vägg med andra byggnader. Njut av berättelsen om Haviland och inblicken i fransk fäktning. Bronwyn. Till Monsieur Rose, franska lärare extraordinär. Votre ordre pour la langue insouffle mon fille. Merci. Je regrette. Det är ett tag sedan jag böjde verbet inspirera. Jag hoppas att insouffle är korrekt form. Och till Roe och Brony. Snart ska vi se ljusets stad. La ville lumière tillsammans. Första kapitlet. Hamnen i Dover. Mars 1835. Det fanns inga nöjen kvar i London. Man kunde bara hoppas på att Paris skulle vara bättre. Haviland North fällde upp rockkragen mot den råkalla marsluften och började gå fram och tillbaka på kajen, angelägen om att få ge sig av när tidvattnet gick ut. Alla hans förhoppningar var nu inriktade på Frankrike och dess kända Salle des Armes. Och om våren i Paris inte lyckades få fart på hans trögflytande blod, fanns alltid resten av Europa tillgängligt för honom. Han kunde tillbringa sommaren bland Alpernas mäktiga toppar och testa sin styrka på branterna, resa vidare till Florens konst och elegans till hösten och sen till vinterns Venedig för att fira den sensuella karnevalen. Efter det, ytterligare en vår, om han klarade av det. Då, i Neapel, där han kunde frossa i södra Italiens heta sol och antikens lämningar. Om de resmålen inte dög kunde han alltid välja Grekland och det lockande, mystiska Turkiet. De exotiska namnen rullade genom tankarna. Ett mantra av hopp och kanske av fantasi. Hans far hade lovat honom ett halvår, inte ett år eller två. Därför måste allt skötas ytterst varsamt. Fast Haviland hoppades att det inte skulle bli nödvändigt. Helt enkelt eftersom sådana åtgärder sa allt för mycket om hans nuvarande situation. Vid 28 års ålder hade han allt att leva för.